Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Mitt namn är Leonardo Johansson och utifrån mina erfarenheter som säljchef, boknörd med över 300 analyserade böcker i bagaget och idag säljutbildare så intervjuar jag gäster som ska ta dig, ditt säljteam eller ditt företag till nästa nivå. Idag har vi med oss ännu en rekordsäljare och på flera olika företag. Filip Chauhan har vunnit massor av säljtävlingar på Skistar. Han var den första säljaren på Face to Face som slog sin budget 500 dagar i rad. Hör på det, kära lyssnare. Blivit årets säljare 2 år i rad på nuvarande arbetsplats på det norska bolaget Lipscore, där han nu jobbar som performance director med ansvar över prestationer i 4 olika länder. Ja, hans meritlista verkar inte ha ett slut. Och en kille som alltså bevisat att säljare inom transaktionell och lite snabbare försäljning även kan bli rekordsäljare på företag med lite mer komplexa säljprocesser. Och inför dagens avsnitt så intervjuade jag Filip och då sa han att det fanns 6 olika områden som han bemästrat för att bli en toppsäljare och även få andra att bli toppsäljare. Och vi ska prata mer om dessa och pick his brain. Jag är supertaggad på att få ha dig med i podden idag.
Ja, kul att vara här, verkligen. Det är ju fantastiskt kul att få dels vara med dig som är grym på det här. Jag har lyssnat en massa på din podd, så nej, trevligt att vara här.
Ja, men kul att höra det. Men du har inte alltid älskat sälja eller försäljning, så berätta lite mer om det. Jag tror att det kan väcka lite nyfikenhet hos lyssnarna.
Ja, men sälja är ju väldigt sån ambivalent yrke. Det känns som antingen så har man väldigt starka meningar om det, att man kanske älskar det, eller så är man, nej men jag är ingen säljare, som man ofta får höra, vilket är helt fel eftersom alla människor är ju säljare, eller så har du inte gått på en dejt eller en arbetsintervju eller du vet. Så jag började mitt första riktiga jobb efter som inte var ett sommarjobb liksom, efter studenten. Det var på Elgiganten, på deras lager. Och dessvärre så fanns det liksom som en osynlig vägg mellan säljarna och lagermedarbetarna. Så det var liksom som team, du vet, vi mot dem och lite sånt. Så det gjorde ju att man fick ett lite sån distansförhållande till säljarna, och samtidigt så var det vi på lagret som tog hand om alla returer som återigen säljarna hade, du vet, sålt. Så det skapade ju en felaktig bild, för du får ju bara ta hand om missnöjda kunder. Du får inte höra 98-99% som inte kommer och lämnar retur. Och samtidigt så tror jag att jag tänkte då någonstans att säljarna, alla returer, det är en säljare som har gjort ett fel. Men så är det inte. Det kan ju vara att kundens behov löstes på ett annat sätt. Det var kanske att de, du vet, köpte bara fel produkt av sig själva. För sälj är ju egentligen det mest genuina man kan göra. Alltså hjälpa andra människor. Det är ju det som försäljning egentligen är. Och,
jag älskar det mest genuina man kan göra. Jag undrar vad de på Röda Korset tycker om det här. Nej, skämt åsido, men jag älskar att du säger det på det sättet.
För jag upplever det, det är någon som har nämnt så här tidigare. Men om det är så att du vet att din produkt, du är helt säker baserat på många andra referensexempel tidigare, att det här kommer hjälpa kunden. Om du inte ser till att sälja produkten då, eller hjälpa kunden till att köpa, så kommer kundens framgång eller koncept bli felaktigt. Alltså om du säljer en fyrhjulsdriven bil till en kund som ska köra mitt i stan, och då kanske du sålde på någonting som inte är nödvändigt. Men har han en sommarstuga uppför ett fjäll, då är det ditt ansvar som bilförsäljare att säga, vet du vad, vi bor ändå i Norden, du bör faktiskt lägga till den här modellen som har fyrhjulsdriven drift. För det kommer ge ett bättre resultat för kunden. Så det är det med att det är genuint.
Men får jag fråga dig, har du alltid känt så, för du har jobbat med företag som har som sagt väldigt transaktionell försäljning också. Har du alltid tänkt på att jag ska ha så pass stark självsäkerhet kring det jag säljer och hur det kan hjälpa andra, att det ska återspegla liksom hela mitt tankesätt och hela min kommunikation? Eller berätta, när kom den här liksom tanken i liv?
Ja, men jag tror att det lyser igenom om man inte dels tror på produkter men också inte känner att det här genuint kommer att vara bra för kunden. Mm. Men det började väl någonstans där på Skistar ändå, när det var liksom mitt jobb efter Elganten, och då var det en säljtävling som de arrangerade som ändå var väldigt sån spontan. Det var, ja, men vi ska sälja x antal hjälmar på under säsongen, och vinnaren av den här säljtävlingen får en ny hjälm som de får välja. Och det var ju perfekt, för då behövde jag precis en ny hjälm. Och det fick mig till att tänka att om jag hjälper kunden ut till att köpa en hjälm, så vill ju kundens upplevelse vara mycket bättre. För även om Skistar har fantastisk utrustning, så är just hyrhjälmar, det är inte det fräschaste eller roligaste liksom. Så någonstans där förstod jag att det är ju mitt ansvar att hjälpa kunden, att utrusta kunden lite som en challenger, eller hur?
Ja, men precis. Ja, som du lyssnat på. Ja, vad roligt. Men, och du vann ju 12 av 12 säljtävlingar på Skistar i Åre. Har du någonting du kan förmedla här i podden som du upplever, det här gjorde jag annorlunda, eller var det bara att du ställde frågor liksom lite oftare än dina kollegor? Berätta.
Ja, men absolut. Jag var ju på den tiden inte speciellt duktig på säljen. Det kan jag inte säga. Men jag lärde mig snabbt, learning by doing egentligen. Då var jag inte så inspirerad av det. Jag läste böcker och du vet, utforskade på egen hand. Men då var det så att jag började med att ställa en fråga. Men vill du hyra eller vill du köpa en hjälm? Och då lärde jag mig att den frågan kan ju faktiskt betona lite annorlunda. Du vet, så här, vill du hyra eller vill du köpa en hjälm? Ja, men då fick jag bättre respons när jag började lära mig betona. Och sen så fick jag det här med kroppsspråk, att jag liksom kanske gick från med ansiktsmimiken till att lysa upp när jag sa, ja men eller vill du köpa? Samtidigt så pekade jag kanske mot hyllan och då fick jag alltid frågan typ, köpa hjälm? För det får man ju aldrig så här, när man ska hyra utrustning exempelvis. Ja, precis. Och så började det bara gå. Man märkte att kunden följde efter mig. Och ganska ofta då så blev det ju ett... Alltså så valde de en hjälm. Lägger de 40-50 tusen på en vecka med familjen uppe på skidsemester, så är 1000 kronor inte så stor skillnad, för att den här hjälmen kan de ändå ha till nästa semester och liknande. Och ganska snabbt så lärde jag mig ett koncept som jag upplever att jag tagit med mig till all typ av försäljning och även nu lite mer komplex SaaS-försäljning som jag jobbar med. Det är att jag ofta pratar ner produkten på ett sätt som är till min fördel. Alltså det jag sa på Skistar exempelvis var att ja, men det är ju, vi har ju så bra utrustning och det kan vara skönt att hyra skidor och det kan vara skönt att ha stavar och sånt. Det tar ju mycket plats. Men just hjälm, det upplever jag någonting som är bra att ha. Dels för att du kan använda i flera sammanhang, men också att det är ju smidigt att veta att de passar dina goggles och sådär. Så jag fick förtroende genom att säga, du ska inte köpa skidor eller stavar, men hjälmen.
Alltså det här, jag blir supertaggad av det här. Det är 4 saker jag har skrivit ner som jag vill förmedla till lyssnarna. Och de har säkert förstått det här när du pratar om det. Men som jag verkligen fångar upp här. Och det ena är, som du säger, liksom, hyra eller köpa en hjälm. Och jag brukar prata med mina utbildningar att fråga retoriken. Att om du ska fråga om någonting, ha alltid med det sista alternativet. Det som du vill att kunden ska välja. Eller hur?
Absolut.
Det är som att du säger i slutet av ett möte, om du ens ska fråga om det här. Det kan ju du och jag säkert hålla med om att man ska göra på ett annat sätt. Men istället för att säga, tycker att vi ska ta ett nästa steg med din vd Anna? Eller tycker att det är bättre att du får informationen och sen för den vidare? Mm. Avsluta aldrig med det alternativ du inte vill att de ska väljas. Alltså att jag gör alltså fel i det här fallet.
Exakt.
Men den andra biten jag tänker på är det här med att lysa upp. Alltså att du betonade någonting och hur viktigt det faktiskt är. Och ett exempel, jag vet inte hur många som ringer Kalla samtal som lyssnar på det här, men just i avslutet så kommer du veta inom en kvart ifall vi kan skapa ett mervärde för er eller inte. Alltså just det här med betoningen, det är det som särskiljer toppsäljarna från resten, har jag märkt av när jag får möjligheten att analysera många.
Absolut.
Det finns en annan sak som du nämnde här som påminner mig om gamla tiden när jag skulle bli Sveriges bästa strump- och kalsongförsäljare på Jack & Jones.
Ja, just det.
Och det var det här med att peka mot hyllan.
Ja.
Och jag minns det så väl, jag log när du sa det, för det var så här, ja, när jag sa det här, du, vi har en kampanj, vi har alltid kampanjer, ja, liksom. Ja, ja. 10 strumpor för 199 kronor, då pekar jag alltid mot hyllan, fick dem att vända blicken. Och så märkte jag av det när jag analyserade SaaS-försäljare, att när de demar någonting så vill de ofta peka liksom på produkten, speciellt kring de bitar som är viktigast för kunden att komma ihåg. För då skiftar man kundens fokus och gör att de verkligen koncentrerar sig på det man vill säga.
Absolut.
Och sen så, och sista delen som du nämnde, det här med att prata ner produkten. Just den här biten med att, är det här ni är ute efter, så kanske man nämner någonting, då är vi nog inte den bästa leverantören.
Ja.
Alltså bara en sån grej, oavsett vad du säljer. Däremot, om det här är någonting du värderar, då är det guld värt. Alltså att få kunden att känna att du är en rådgivare som någonstans vill kundens bästa. Så jag tycker att de här 4 sakerna, det är helt fantastiskt att du lever upp till de grejerna, att du förmedlar det i podden. Så det är stor tumme upp direkt.
Ja, men kul. Tack. Och det är ju såna här saker som man kan ta med i alla säljmanus jag har skrivit. Allt jag har sålt har de här bitarna varit med. Men precis det här med att skapa förtroende och inte vara den som ska sälja på allt. Sjukt viktigt. Alltså, även nu när jag demar SaaS-produkten så är det ju sån, vet du vad, den här biten här brukar inte visa till alla, men jag tror att den kanske skulle passa dig. Ja, och så ställer man frågor, bara, ja men perfekt, ja, men då var det som jag trodde, så här. Istället för bara, och så har vi det här, och så har vi det här. Och det blir så mycket så att kunden bara, vet du vad, skicka ett mejl så ska jag tänka på det. Det vill man undvika.
Ja, det här är också en grej, det här med less is more.
Ja, ja, ja.
Och SaaS-produkter eller vad man än säljer för någonting, är det för mycket information man förmedlar under ett möte, och jag gör själv de misstagen fortfarande i mina möten ibland.
Absolut,
för det är, jag har 12 olika områden jag utbildar inom, och det kan bli så förvirrande för kunden. Det är bättre bara att fokusera på de sakerna, lågt hängande frukt som kan skapa ett värde här och nu.
Yes.
Oavsett vad du säljer för någonting, less is more. Tar du upp 3 saker som är klockrena utifrån det kunden behöver jämfört med 10 saker där 8 är klockrena, ja, men då är väl 8 bättre? Mm. Nej, mycket bättre 3 av 3 än att 100%. Ha 80% hitrate på kundens upplevelse av hur anpassat det är för dem, eller hur?
Absolut, 100%. Och då är det ännu bättre att när kunden frågar, men har ni det här? Ja, det har vi. Ja, men klockrent. Då liksom lägger man till att de kommer med sin behovsanalys eller kompletterar det du tror att de behöver. Så det är jätteviktigt, och det är ju svårt när man vill visa allt, men någonting som har hjälpt oss väldigt mycket.
Ja. Och innan vi liksom gräver djupare kring de här 6 olika områdena som du har bemästrat för att både själv öka din försäljning och även andras försäljning, så vill jag fråga lite mer om face to face. Är det liksom Europas största, Sveriges största någonting marknadsföringsbyrå? Vad innebär det i praktiken, de som inte känner till face to face?
Det är ju ett enormt företag som jobbar med marknadsföra olika företag då. Så de har ju allt ifrån American Express till bilarna på flygplatsen som man ofta går förbi, de har promotörer som står, men också till field marketing och direktförsäljning både på street, stand och även dörrförsäljning då, alltså canvas. Så där har de ju flera hundratals anställda som jobbar med just det, och i väldigt strukturerade förhållanden där man har liksom, ja, men säljare, teamleaders, försäljningschefer och liknande, och jätteseriöst företag. Så där jobbade jag direkt efter året, och det var ju lite kul. Det här med självbild var väldigt intressant för mig. Då var jag väldigt ung efter året, och då lärde jag mig liksom, när man var kanske ut eller pratar med någon, så var det sån att folk bara, är det du som är toppsäljaren? Och jag var sån, är jag det? Toppsäljare? Du har vunnit alla 12 tävlingar. Jag bara, ja men jag kanske är bra på försäljning. Då liksom börjar du se på dig själv på ett annat sätt. Och när din mentalitet ändrar till kring vem du är, då är det lättare att agera som en toppsäljare. Så då köpte jag konceptet, jag är toppsäljare. Så när jag flyttade till Oslo så tänkte jag, jag vill gärna jobba med försäljning och utveckla det här. För det är någonting som jag blev lite hooked på. Den här med, ja men du fick välja en hjälm, du fick välja skidor, du fick välja allting så fort det var bäst på att sälja. Så jag fick ju väldigt mycket priser, och jag tyckte det var kul att få value tillbaks för prestation och inte för timmar.
Ah, okej. Okay. Value i form av pengar eller uppmärksamhet eller både och?
Men kanske både och. Ja. På den tiden var det nog både och, absolut. Men att man själv kan påverka sin framtid.
Mm.
För det kunde du ju inte på Elganten. Jag kunde ju bära kylskåp i 12 timmar och någon annan stod vid PC:n. För att de hade 2-3 år längre arbetserfarenhet än mig, så fick de mer timmeslön. Och det var ju sån, men jag gör ju allt jobb. Så det var ju någonting som jag ganska snabbt upplevde att jag inte trivdes med och gärna ville påverka min lön.
Mm.
Så började jag på det här företaget Face to Face, som ganska snabbt blev mitt kall. Jag älskade verkligen försäljningen, för då fick du en direkt respons på vad du nu sålde, hur du skulle sälja det. Du beskrev manus, och snabbt blev jag teamleader och märkte hur roligt det var med ledarskap och kunde liksom ta hand om mina säljare och lära ut försäljning, kunna sätta mål på att, ja, men den här 18-åringen kanske, vad blir första säljmålet? Ja, men jag ska klara 50 000 i lön. Och det är liksom kul att kunna, en 18-åring kommer hem och bara, vet du vad mamma, jag har inte pluggat vidare. Men
visst, nu känner jag det här, att du kunde hjälpa andra nå vissa mål som gjorde dem liksom, ja, stolta inför sin familj.
Som en drog nästan, att liksom kunna hjälpa andra lyckas med sin försäljning. Och allt eftersom så blev jag då försäljningschef, där jag kunde ta hand om flera teams, sälja flera olika saker och...
Men får jag bara fråga en liten paus där. När du slog din budget 500 dagar i rad, för det första är det helt sjukt, men var du också försäljningschef då? Alltså säljande försäljningschef, eller hur? Herregud.
Ja.
Så trots att du hade liksom någon typ av, inte rollförvirring, men att din roll var liksom uppdelad, så slog du din budget 500 dagar i rad?
Yes.
Ja.
Och det är ju otroligt svårt, för att du kan inte ha, du har inte råd till en dålig dag. Så fort du är ute och säljer och du inte tar budget, för det är ju lätt att kanske snitta 500, alltså snitta budget varje dag 500 dagar. Det är ju lätt att snitta det, för då kan du bara hämta fler sälj. Men det här är i rad, du får aldrig gå under det. Och det kräver ju såklart disciplin och säljerfarenhet och liknande, men det kräver också någonting som jag tror att folk saknar, och det är mer alltså måla upp en bild av ja, men det här kommer jag klara, det här lyckas jag, varför ska jag in, om jag har klarat det 10 dagar rad, varför inte 500?
Men vad gör man, för jag menar, jag har ju också väldigt, nu har jag utmaningar med sömnproblem på grund av barn som inte sover om nätterna och sånt där spännande, men jag menar, vissa dagar så känner man inte bara för det, och även om jag försöker springa ut och både utbilda mig själv och även andra om självledarskap och vad det innebär och nya rutiner och liknande som vetenskapen har bevisat funkar, så just det här med 500 dagar i rad och ganska högt uppsatta mål, om jag förstått det rätt också, vad gör man under de dagar då man inte riktigt känner för det? Man gör det ändå, eller?
Nej, men det man gör ändå. Nej, men det är ju svårt. Och där tror jag det handlar väldigt mycket om reset. Det är ju lättare än kanske när man jobbar med B2C som det här var, där man också har ja, men 8 timmars arbetsdag och gärna kan jobba med reset. Du har många saker du kan göra. Du kan lyssna på en låt, du kan meditera, du kan prata med en ledare, du kan skifta fokus. Du kan göra saker för att liksom försöka få din dag till att gå från dålig till bra. Och sen samtidigt med det så måste man också komma ihåg att det är du som har ansvaret över din egen energi, din egna attityd. Och jag tror att om det är så, och det här kanske låter lite extremt att säga i podden och så, men om det är så att någonting jätteviktigt för en person hängde på att den här personen ska klara att ta budget 10 dagar i rad, som kan vara svårt att visa, så hade den klart det, om det var någonting allvarligt som skulle hända med den personen, om inte det här händer. Så det handlar väldigt mycket om vilja. När du kommer upp till en viss säljkunskapsnivå, då är det liksom så, ja, du kan tweaka på tekniker och förbättra closing-metoder och inledning och sådär, men i slutändan så handlar det mycket om hur mycket vill du det. Och det är jättemånga
mentaliteten.
Mentaliteten.
Men det är någonting som du sa här som jag verkligen fastnar på också. Jag minns att när jag jobbade med ett företag som heter Vainu, det är ett prospekteringsverktyg från Finland som var väldigt hypat i Sverige tidigare och har väldigt många nöjda kunder idag också. Men då sa, jag tror att det var en kille som heter Johannes där som var en av ledarna, så sa han så här att en av de viktigaste sakerna vi tittar på i en anställningsintervju, det är ifall man tar eget ansvar för sin prestation. Mm. Och då tittar man ofta på vad har du gjort tidigare i din karriär och aktivt letar efter tillfällen då man inte nådde sina mål och frågar varför. Och skyller man då på yttre omständigheter så var det ingen person för varje nu. Och om det inte var så, då kunde de titta på att anställa dem om de levde upp till andra bitar också. Jag tycker det här är så sjukt viktigt, för det är så många jag träffar på som men marknaden är så, eller jag mår inte bra, och familjen och X, Y, Z.
Januari-effekten.
Vi har alla våra personliga utmaningar. Jag tror mig, skulle folk få höra liksom om vad jag har gått igenom i mitt liv, skulle de säga, herregud, hur kan du stå på dina egna 2 ben? Men jag tror att många har sådana stories, så därför fokuserar jag inte på det, utan Nej. Det här har gjort mig starkare. Så att ta ett eget ansvar, och jag tror att det ligger till grund för att man sen ska kunna vilja och ta ansvar för meditation eller lyssna på en låt och annat. Annars blir det bara som att jag har en dålig dag, jag får väl acceptera det, och så min prestation blir inte bra. Hoppas jag mår bättre nästa vecka.
Ja, men det här eller? Med hoppas. Varför? Alltså, det är ju själv bara att någonstans lägga upp ett liv så att du säkerställer att du... Det är inte så att Messi vaknar upp en dag och hoppas jag har en bra dag på fotbolls-VM. Alltså han lägger ju upp dagen så att det är liksom...
Ja, jag är Barcelona-fan. Jag hoppas att jag inte tappar lyssnare här för att jag säger det. Men just med Messi kanske är det lite annorlunda, för att han springer inte jättemycket på matcherna och han har ju den här... Alltså, men Ronaldo kanske ett ännu bättre exempel. För ja, att jag absolut. Hörde till och med från bortamatchen, han kom hem med flygplanet, så berättade de i Real Madrid att han tog ett isbad. Just alltså hur sent än var, för att han visste att varje liten dag räknas. Jag måste återhämta mig på rätt sätt om jag ska nå mina mål.
Ja, det är sån EDE, everyday effort.
Ja.
Och det är ju sjukt viktigt. Men jag tror att många tar för givet vilket jobb som ligger bakom dessa toppatleter eller toppsäljare. Att de bara, amen, de lär sig att kontrollera sin vardag och du kan vakna upp på olika sätt. Men hur du, och sen så kan du ha en dålig timme. Det är också någonting. Men att ha en dålig dag eller en dålig vecka, det är ju också ett mer eller mindre aktivt val. Och där kommer just meditationen in, för då är du lite mer aware över dina aktiva val och varför du tänker som du gör och liknande och vilka triggers du får och sådär.
Vi kommer prata mer om meditation om en liten stund, tänkte jag, för att det är många som jag tror lyssnar, och även jag pratade om det här på föreläsningen om självledarskap, som är så här meditation. Det där låter ju flummigt, även om fler har börjat få en acceptans för det. Men jag kommer också fråga dig om en liten stund vad meditationen har inneburit för dig och kanske ge något praktiskt tips till lyssnarna. För jag vet att för mig har det varit, alltså det är en av de viktigaste insikterna, alltså i hela mitt liv. På riktigt, på den nivån. Mm. Det här med att jag behöver meditation för att kunna vara och fortsätta vara en toppresterare. Mm. Men jag tänkte bara belysa en annan sak som du sa. Det här med att hade man alltså ställt till sin spets i form av att du har 10 dagar. Du måste prestera, annars så lider du av de här katastrofala konsekvenserna. Exakt. Så hade de flesta presterat.
Ja.
Så länge man känner att man har kontroll över vad sin prestation innebär.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men, och jag brukar prata om det här med COI jämfört med ROI. COI står för cost of inaction. Mm. Alltså att människor är riskaverta.
Absolut.
Det betyder att vi oftast, oavsett om det är B2C eller B2B, fattar beslut baserat på att jag vill fly från en viss risk, ett problem och liknande. Och att fler säljare borde lägga fokus på vilka, alltså hur kan du bygga upp ett scenario med storytelling där du får kunden att förstå vad är cost of inaction? Vad är kostnaden av att inte agera?
Mm.
Eller vad är kostnaden av att du väljer en leverantör som inte lever upp till den här unikiteten vi har eller som någon annan har utifrån vad som är värdefullt för dig. Men då vill jag fråga dig, jag har varit på sån här Tony Robbins event och så här, där han pratar om att tänk, vad är det värsta som kan hända, och föreställer dig det, och allihopa står och gråter bara för att förändra sitt liv på något sätt. Men var det verkligen så att du påminner dig kontinuerligt om hur allvarligt är det om jag inte levererar, eller är det bara någonting som kommer naturligt för dig?
Jättebra fråga, verkligen. Jag förstod ju att det här med budget streak var en väldigt bra grej. Det var väldigt det var väldigt som prestigefyllt, och det var väldigt bra för att få en jämnare lön. Det här var ju 100% direkt provision som jag jobbade på i 3,5 år. Även i försäljningschefsrollen så är min lön baserad på min organisation och eventuellt egna säljda. Det som hände var dag 49, på när jag byggde upp min streak, då var jag fortfarande säljare, så misslyckades jag. För du vet, 50 dagar var det. Det var en stor milestone. Och då var det för mycket press, så jag klarade inte 50 dagar. Och jag minns känslan, jag minns vad jag åt, jag minns vart jag satt, jag minns hur det kändes. Så varje gång när jag byggde upp min nya streak och var nära på att förlora den, så tänkte jag på dag 49, hur det kändes, och jag ville bara fly från den känslan, och jag gasade på. Så det var ju under de här 500 dagarna ute i fält, det är ju över flera år, och som sagt, sen när du blir teamleader och försäljningschef så har du ju mycket annat att göra och många kontorsdagar och liknande som du måste göra när du är försäljningschef. Men det här med att jag har ju också ett tankesätt att du alltid måste sälja när du är chef, mer eller mindre. Du behöver ju inte säljer kanske lika mycket som toppsäljaren, men du måste alltid vara aktiv i säljprocesser om du har säljansvar i mer eller mindre grad. Annars blir det för distant från de du leder och deras utmaningar.
Mm.
Så jag coachade ju väldigt mycket när man hade en större säljorganisation, och det här blev ju också väldigt lätt för mig om jag sålde medan jag coachade, för min coaching blev bättre om jag sålde samtidigt. Så det var också någonting som hjälpte mig väldigt mycket.
Och även det här med leading by example, att du fick ett helt annat förtroende internt av att du kunde sälja och var en del av det också.
Absolut. Tänkte på en intern utbildning om jag liksom tog upp min interface då. Och så var det, ja men budget streak, 348 dagar. Och då kunde jag säga, ja men precis, för i vår organisation, här tar vi ju liksom budget, det är vårt minimum. Och det är väldigt enkelt. Och här är alla våra ledare, och här är det, och de har streaks, och det här är vad vi presterar. Att liksom, det blir väldigt svårt att få folk till att göra saker som du själv inte gör om du är deras ledare.
Ja, exakt.
Det kommer i tid. Ja, men du är ju alltid sen. Eller så här, vad som helst.
Exakt. Då jag vill hoppa in på det med meditation igen innan vi går in på övriga. För det här var ett av de här 6 områdena som du nämnde är avgörande för dig och har varit avgörande för dig. Så berätta gärna lite om dina erfarenheter, så kommer jag också komplettera lite med mina. För att jag har en dold ambition här om att alla säljare bör börja meditera, i alla fall de som försöker bli toppresterare, men överlag finns det jättemycket värde utav det. Ja.
Ja, men någonstans så började det här när jag började på face to face, och jag förstod ganska snabbt att meditation hjälper mig till att dels koncentrera, alltså dels somna bättre, så jag började meditera på kvällen, men också vakna, vara lite mer harmonisk Och jag upplevde det, det var någon dag i början där som jag tror jag hoppade över meditationen. Och så kom jag för sent till spårvagnen som jag skulle ta till jobbet. Och då, alltså det låter lite våldsamt, men då minns jag att jag liksom så här sparkade i luften typ. Alltså jag bara, oj, nu är jag så irriterad över en spårvagn. Varför? Och då tänkte jag, ja, jag har inte mediterat. Mm. Det är alltså så här små saker. Du kanske i trafiken blir lite mer sur, du kanske är lite kortare stubin, du kanske är lite mindre analyserande i dina möten, vilket gör att du glömmer att fånga upp den här lilla detaljen som kunden initialt hintar till, som egentligen är väldigt viktig för, det här, för den här processen.
Mm.
Och man skulle säga att den försäljningen som vi hade där på face to face var ju en väldigt, det handlar om två saker. Det handlar om att ha en enorm kemi med kunden och samtidigt komma över invändningar. Så det är otroligt mycket invändningar, otroligt mycket kemi. Bemästrar man de två bitarna så bemästrar man säljet. Men där så lärde jag mig att om du mediterar så är du också mer närvarande, vilket gör att det är mycket lättare att få kemi. Det gör att det blir mycket lättare att ta en invändning på förhand innan den kommer. Du kan analysera din målgrupp på ett bättre sätt. Ja, men nu pratar jag med en pensionär. Här kanske det kommer komma en ekonomisk invändning. Ja, men nu pratar jag med en businessman. Då kanske det är snack om tid. Alltså, allt det här är ju någonting som du måste vara aware of.
Och det här, får jag hoppa in här, det här är så otroligt spännande. Det här är som sagt ett ämne jag verkligen brinner för. Och jag tänkte sammanfatta lite grann precis det du sa, kanske komplettera med ett par punkter om varför meditation är så viktigt för säljare. Men jag tänker också, en fråga jag ofta får, det är, men vad är meditation? Alltså meditation finns ju hundratals olika typer av liksom meditationer, men för mig är det enklast att beskriva det som, det är när du fokuserar på sånt som inte kräver din tankeverksamhet i form av att det skapar någon känsla i kroppen. Till exempel när du bara sitter och fokuserar på din andning. Mm. Det låter så löjligt, men jag kommer berätta om liksom hur det här fungerar. Det finns jättemycket research. Mm. På det här också.
Mm.
Jag vet inte hur man uttrycker det, amygdalan eller vad det heter, liksom ett område i hjärnan som kontrollerar bland annat sådana här stresskänslor och negativa känslor. Alltså att den delen har man visat i hjärnskanning fysiskt minskar hos de som kontinuerligt mediterar. Alltså delar av din hjärna fysiskt minskar som kontrollerar negativa känslor och liknande. Så att det är inte bara liksom en mindset, utan det här handlar också mycket om det fysiska.
Mm.
Meditation i min värld handlar om att få perspektiv. Det innebär att du tänker ofta på någonting, men när du mediterar och bara till exempel fokuserar på andningen eller blundar och bara liksom, hur känns mina knän? Det kan låta hur löjligt som helst, men sitter du där i ett par minuter, till exempel en guidad meditation med en app som jag älskar som heter Headspace, som ni kan googla fram, Headspace. Alltså, man får ett helt annat perspektiv, man får ett helt annat lugn. För vad som händer efter de minuterna när man har tränat sig till det, det är att du inte är fast i dina känslor längre. Och du kan vara mer, vad ska man säga, objektiv gentemot din vardag.
Mm.
Låter ju flummigt, eller hur? Men vad innebär det i praktiken? Och här kommer vi in på de här sakerna du nämnde, men som jag ändå vill sammanfatta. Så meditation för säljare. 1. Sova bättre. Din sömn är avgörande för din prestation. Att meditera innan du sover, om inte du sover fantastiskt bra redan idag, så kan det skapa ett värde för dig. Den andra biten är det här med att hantera motgångar.
Mm.
Invändningar, säljprocesser, sånt vi alltid liksom hade velat. Det tog mig flera dagar tidigare. Nu tar det mig på riktigt 10 minuter. Jag mediterar och sen är det över. Då kan jag fokusera på nästa grej. Den tredje biten, och vi nämnde det tidigare, mer perspektiv. Ibland kan man fastna i en känsla, oavsett om det är ett nej på en affär eller inte. Men så här, amen, bör jag vara här? Presterar jag tillräckligt bra? Meditation ger ett perspektiv där du börjar fokusera på allt det bra som finns i livet också.
Absolut.
Den fjärde biten, det är energioptimering. Alltså att det tar så mycket tid och kraft och energi för oss att tänka på massa olika saker hela tiden. När du har mediterat så kan du fokusera på en sak i taget. Som leder in på exakt det du sa, att man kan vara mer närvarande under ett möte. Både du och jag tog lite så här djupa andetag precis innan vi startade den här inspelningen. Jag hade i alla fall haft en jättestressig liksom, morgon här som du märkte av på mig. Och jag behövde det. Det finns till och med en kille som heter Andrew Huberman som har The Huberman Lab. Mm. Världens största podcast inom hälsa, en Stanford-professor.
Mm.
Och han säger att det snabbaste sättet att komma ner i varv, alltså där man kan mäta på kortisolhalten i blodet, alltså i saliv också, med salivtester, det är att ta 2 snabba andetag in och sen ett andetag ut. Varför då? För att då andas du som efter du har gråtit.
Ja.
Och kroppen är programmerad till att lugna ner dig.
Fint.
Så...
Ja, just det.
Jag kände lugnet där.
Ja.
Nu ska inte jag ta över hela podden här, men det var så, det är så viktigt ämne för mig, så jag vill verkligen summera det som du själv sa och komplettera med ett par bitar.
Ja, men det är superviktigt och lite underrated.
Ja, absolut. Du pratar om en annan grej också som är en av dina sex bitar här. Det här med självbilden.
Mm.
Berätta gärna, vad innebär, du nämnde det tidigare, men vad innebär en självbild? Hur viktigt är det? Och så har jag följdfrågor på det såklart.
Ja. Men självbild är kort och gott sättet du ser på dig själv. Vem är Filip? Hur är Filip? Är Filip glad, sprallig? Är han en sån som liksom kommer in i ett rum och alla skrattar? Är han blyg? Och det här självbilden, det här är jätteviktigt, har väldigt lite att göra med sanningen. Med vem du faktiskt är och hur du faktiskt är. Det är liksom din bild av dig själv. Så det här kan man ju påverka både positivt och negativt. Du kan ju vara en super extrovert person. Och sen har din mamma alltid gått med dig och sagt, ja, men det här är Filip och han är så blyg. Så du växte upp till att tro att du är blyg och din självbild blir det. Men du är egentligen inte blyg. Men det kan du också påverka till din fördel. Alltså du kan ju säga, du är en medioker säljare. Och så ser du i spegeln och säger, ja, men jag är en toppsäljare. Det är min självbild från och med nu. Och sen så finns det ju många sätt att förbättra sin självbild på. Och det här handlar lite om limited beliefs. Alltså vad styrs du av? Och din självbild kommer alltid leva upp till. Du kommer alltid få resultat så som du ser på dig själv. I alla ämnen, i alla områden. Det kan vara allt ifrån dating till arbetsförhållanden, till relationer, till hälsa och kropp. Alltså...
Men för jag vet att många som lyssnar på det här kommer säkert vara skeptiska i form av att jag presterar mediokert. Jag till och med en lågpresterare idag. Jag vill ju uppåt. Men ska jag bara titta mig i spegeln och säga att du är en top performer och så löser sig allting? Liksom? Eller vad är vägen till att arbeta sig fram till en bra självbild?
Ja, men det finns många saker man kan göra. Och steg ett är definitivt att identifiera vart du vill. Det vill säga vilken självbild vill du ha inomför det här området. Så det måste börja med att du skapar en väldigt tydlig bild av vem du vill vara. Säg att du vill vara en toppsäljare, ja bra. Då måste du tänka, ja men jag vill vara det. Sen nummer två, då måste du göra någonting som Oprah Winfrey tar $200,000 för en helg. Liksom. Alltså du måste skapa en vision board. En vision board är, måste skapa det. Det låter som att det är det enda sättet att göra det på. Det finns ju många sätt, men det här är mina tips och tricks. Ja. Skapa en vision board. Det här har jag jobbat med i 7 år. Och då står det 4-5 mål för det året. Man kan också ha vision board som handlar om 5-10 års perspektiv. Det kan vara ord, det kan vara bilder. Men någonting som du ser hela tiden, gärna i ditt vardagsrum, sovrum, som påverkar dig på ett bra sätt, som får dig till att tänka på din självbild. Är det så att du vill vara multimiljonär, ja, men då kanske det är bilder, texter och du vet, någonting som du ser helt enkelt att du gärna
påminner dig själv om och
så. Precis, så vision board är nummer två. Nummer tre, det är det absolut lättaste och det är det absolut mest givande, men det är också det som flest folk väljer att inte göra. Och det betyder skriva ner dina mål.
Mm.
Du skriver ner dina mål, och det här kommer det viktiga, varje dag.
Mm.
Varje dag, och det tar 20 sekunder, för du skriver ju inte ner alla dina mål inom allt. Du skriver liksom inomför din självbild som du vill påverka idag, din långsiktiga mål, gärna din vision så att säga, och också ditt kortsiktiga mål, gärna ditt veckomål eller dagsmål, om du jobbar till och med B2C. Eller månadsmål om du jobbar med lite längre försäljningsprocesser. Så skriv ner dina mål varje dag. Det är nummer tre. Då börjar du sakta men säkert ändra din självbild. Och du skriver inte ner dina mål som i mitt mål är, utan du skriver ner som att du redan har det.
Mm.
Förstår du? Det är det som är den stora skillnaden mellan, ja, men jag ska, som du nämnde, jag hoppas på att ha en bra dag. Eller, idag har jag en bra dag. Och vad skönt det var att ha en bra dag. Jag är en toppsäljare. Eller den här veckan är mitt mål det här. Det skriver du ner varje dag, konkret. Nummer fyra, meditera. För då bör du tänka på din målbild samtidigt som du mediterar. Det är också fantastiskt, för då kommer vi lite in på visualisering. Men om du mediterar varje dag, skriver ner dina mål varje dag. Det är för övrigt de enda morgonrutinerna jag har. Så det är inte så mycket mer komplext än 5-10 minuter meditation, 30 sekunder skriver ner mål. That's it. Då har du kommit jättelångt på din målbild. Eller förlåt, på din självbild.
Får jag hoppa in här bara lite snabbt? För jag tycker det här också är såklart, allting du säger är jätteintressant. Men det här med att skriva ner sina mål varje dag, det är någonting som jag själv rekommenderar, och sen håller jag mig till det kanske 80% av dagarna, så man får kanske inte vara för hård mot sig själv heller, men kan du skapa en rutin i att göra det? Det funkar så fantastiskt bra. Någonting som jag har som uppsatt mål just nu, det är att värdera inte bara varje dag, inte bara varje timme, utan i princip varje minut av mitt liv.
Mm.
Och när jag skriver ner det, alltså de dagarna jag inte skriver ner det, till exempel, det viktigaste för mig här och nu är att värdera varje minut, varje timme och varje dag av mitt liv. Alltså då märker jag att jag hamnar i någon typ av autopilot och jag liksom stressar ofta XYZ, men jag har skrivit ner det och börjar dagen på det sättet. Då märker jag att de små stunderna räknas. Mellan möten kanske jag ringer upp min fru och berättar att jag älskar henne. Sådana här små detaljer, och jag märker att jag har så mycket energi de dagarna du har gjort detta, men då krävs det ett förarbete som innebär att man vet vilket mål man har, vilken självbild man vill nå eller vad det än kan vara för någonting.
Ja, men tänk dig 20 sekunder, 30 sekunder kanske, och det gör så stor skillnad. Och det är just därför folk inte gör det, för det är för lätt. Men det handlar ju om att påverka den omedvetna delen av dig. Och det är ändå the subconscious mind som styr väldigt mycket av våra liv. Hur mycket olika forskningar finns, men 98% av våra beslut är omedvetna, eller 10 000 gånger starkare att påverkas omedvetet än medvetet. All reklam är ju väldigt omedveten ofta. Och så vidare. Så det handlar om att du programmerar om dig själv för att just inte drifta.
Exakt.
Vidare för att ändra sin självbild, det är ju någonting superenkelt, men ändra bakgrundsbild på mobilen och datan som påverkar dig till att helt enkelt tänka på din självbild. Nummer 6 är att ta kontroll vilka du umgås med och vad som påverkar dig. För det här är också väldigt viktigt med din självbild. Det är jättesvårt att tänka att jag ska vara en toppsäljare och så umgås du med folk som kanske inte alls gillar sälj, pratar ner sälj och kanske i sin tur säger varför jobbar du med sälj? Det blir väldigt motsägelsefullt, speciellt om den här personen i sin tur är också någon du respekterar och kanske älskar. Så du måste alltid umgås med, det blir lättare att umgås med toppsäljare och stärka din bild av att du är en toppsäljare.
Just det.
Så vem du umgås med, samma sak med sociala medier, alltså vem du umgås med fysiskt men också vem du umgås med digitalt. För om du följer... Det är ju ganska kul. De som följer exempelvis, säg att man är intresserad av fastigheter. Och då lyssnar man på Bigger Pockets, man följer fastighetspoddar, man följer fastighetsinlägg på LinkedIn och samtidigt på Instagram och så vidare. Då påverkas man helt enkelt, man får liksom mer kunskap inför området. Och det här kan man göra inför hälsa, träning, relationer, du vet, allt. Mm. Så vem du umgås med digitalt och fysiskt, det är steg 6.
Hur många steg finns det?
8.
8, spännande, ja.
Steg 7, det är att man basically gör aktivitet som förstärker sin självbild. Så vi allihopa har exempel på, vi allihopa identifierar vissa saker med vissa saker. Så exempelvis, om du vill nu bli en toppsäljare, så kanske du identifierar att en toppsäljare läser böcker som handlar om sälj. Du kanske identifierar att den här toppsäljaren lyssnar på någon podd, kanske lägger sig i tid.
Säljpodden.
Säljpodden, vilken annan. Och sen att man kanske äter nyttigt, du vet, man identifierar. Och sen helt plötsligt så är det torsdag, du sover dåligt, du kanske dricker fel, du äter helt fel. Efter varje vardag så kanske du ser på serier eller spelar dataspel, whatever. Allt det här, det är ju beteenden som du inte identifierar med din självbild. Så om ditt mål är att tjäna 2 miljoner, 5 miljoner på ett år, och sen så kanske du gör massa beteenden som inte... Den här boken är inte så viktig egentligen. Det är inte själva, det är bara personen du blir av att du faktiskt läser en bok som gör att du ändrar sättet du ser på dig själv.
Och menar du då att just för att man kontinuerligt skriver ner sin målbild varje dag så påminner man sig också om vilka rutiner som man ska baka in? Och det ökar chansen att man efterlever de rutinerna så det inte bara blir ett mål som man besöker efter ett år och bara, aj, jag lyckades inte med det. Men kanske det här är året.
Ja, vi får försöka liksom. Ja. Så nej, men det handlar väldigt mycket om det. Och sist men inte minst så handlar det om att ha ett målkort. En självbild kan ju vara exempelvis att jag är en toppsäljare. Och då kanske man har målet, jag vann årets säljare 2024. Eller jag är så glad och lycklig nu när jag vann årets säljare 2024. Fint, då har jag det lilla kortet i bakfickan. Byter jag byxor, ja, då tar jag med mig målkortet in i bakfickan. Det gör ju att du helt enkelt går med ditt mål, är med din självbild hela tiden. Och det här kan du som sagt ha inför alla områden. Men folk är sån, ja men jag vill inte ha ett målkort, det känns lite konstigt. Nej, men det funkar om du har någonting annat som du identifierar med, kanske en klocka, kanske ett favorit hals. Alltså, man har ju oftast en ring då, för att liksom stärka kärleken till den man är gift med, exempelvis. Det är ju ett sätt som helt enkelt påminner en om att...
By the way, du verkar vara singel för du har ingen ring på fingret.
Jag har en sambo som jag verkligen älskar, men inte...
Som
inte.
Vill ha en ring på fingret och lyssna säkert på det här och jag pressar det fram. Nej, jag skojar bara.
Ja, nej, men det är kul, men...
inte. Jag sitter här helt rött som en tomat. Det var bra. Nej, jag skojar bara, Filip. Ja.
Men du vet... Att man har någonting som man kanske identifierar, ett föremål. Det kan vara ett par skor, det kan vara vad som helst. Det här har vi jobbat mycket med säljare under min tid där jag Alltså det låter så töntigt, men det var liksom en toppsten, så här, en liten sten typ, som så här, den här hade man på skrivbordet och då lyckades man med så ett föremål sist som man identifierar med sin målbild. Mm.
Och man ska, för att jag vet själv när jag försöker implementera hos företag en femstegsmodell, sexsteg, sju, åtta, du vet, blir så här, oh shit, var ska jag börja någonstans? Mm. Jag tror att det är bra att man ändå, du får utmana mig också, men utifrån mina erfarenheter att man börjar någonstans. Så för mig, om jag skulle rekommendera vad man skulle börja, så får du jättegärna utmana det här också, det är att identifiera vem vill du vara,
yes,
vad vill du uppnå, och varje dag skriva ner liksom, i alla fall ditt kortsiktiga, bra med kort och långsiktigt, men i alla fall ditt kortsiktiga mål. Vad behöver jag göra idag? Bara idag. Mm. För blir det en för stor resa som att varje dag måste göra detta, XYZ, för att uppnå det här målet. Men skriv i alla fall ner det här varje dag. Vad tänker jag göra idag för att komma lite närmare mitt mål? Så ökar sannolikheten att du faktiskt gör det.
Ja.
Eller hur? Så håller du med om att det är där man ska börja? Eller
de
vad?
Två. De,
ja,
två.
De två. Ja.
Alltså, när jag tog 500% sälj i 50 dagar i rad. Det var en challenge jag hade för mig själv. Då var det sån, okej. Okay, då skrev jag bara ner, oftast på morgonen, 500% slash 50 poäng 50 dagar i rad. Det tar 10 sekunder. Det var det jag skrev. Ibland kanske jag skrev lite längre saker. Men det så kortsiktigt, det tar inte mer än 10-15 sekunder. Så jag håller med. Börja med de två och sakta men säkert så ändras mycket annat.
Alltså vi hade nu kunnat ta ett poddavsnitt på flera timmar med tanke på att det finns fler grejer. Allt ifrån visualisering, manisk målmedvetenhet, manifestering och så vidare, vinnarrutiner. Men tyvärr så är tiden knapp, men vi har hunnit med massa härliga grejer idag. Och det jag tycker är intressant här att vissa poddavsnitt, de är väldigt så här konkreta säljtips, vilket vi ändå börjar med i början. Jag tror att vi till och med har nämnt kanske 6 konkreta säljtips idag. Men mycket av det andra handlar om mentaliteten och den mentala matchen och vad du behöver göra för att set yourself up for success.
Mm.
Och det är väldigt många som skippar den biten och som du sa tidigare, bara gå in på hur ska jag vässa säljtekniker och liknande. Men har man inte grundmentaliteten och förstår det, då blir det inte lika bra. Det kan bli ganska bra, men långt ifrån så bra som om man jobbar med mentaliteten, det tuffaste att jobba med först. Så att jag uppskattar verkligen det här avsnittet och de insikter du har förmedlat.
Ja, men kul Leo, tack för det. Jag tror att det är väldigt mycket lättare att börja med den biten, för då blir det mycket lättare att lära sig sälj. Annars kräver det så enormt mycket disciplin.
Exakt.
Så det här är ju, det menar jag i alla fall, är det lättaste och snabbaste vägen till att bli en toppsäljare.
Du, jag skulle fråga dig, om man vill ta kontakt med dig, hur gör man det på bästa möjliga sätt eller på enklast sätt, och varför tar man kontakt med dig?
Det är om man vill prata sälj. Det är ju jätteroligt att alltid prata, diskutera och liksom, det är ett ämne som man brinner för. Men det är på LinkedIn, Filip Schoan.
Och Schoan, C-H-O-H-A-N.
Stämmer.
Ja, Filip med, ska jag säga, PH va?
Yes.
Yes, uff, bra. Okej, Filip med PH och Schoan, C-H-O-H-A-N.
Yes.
Coolt. Men stort tack för att du ville vara med idag, och jag vill påminna er lyssnare om att jag har 2 gratiskurser på gång som är under produktion just nu. En om mötesbokning och en om storytelling. Så är ni intresserade av att få tillgång till de här gratiskurserna så fort de är färdigredigerade av min härliga kollega, så skriv till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson. Och ja, skriv att ni vill ha det, så skickar jag det så snabbt som möjligt. Stort tack för idag, Filip.
Tack själv, väldigt
tack
kul.
Tack alla lyssnare. Ha det gott, hej!